Well, okay. So before we dive into questions, I'm actually going to hand it over to Kirsty here in a moment. But I think it's important to understand why it's important to an individual, sexuality is important to the individual as a whole.
Innan vi börjar gå in massa detaljfrågor så skulle jag bara vilja understryka att det är viktigt för oss att förstå varför sexualitet är viktig för oss på individnivå.
Okay, so when an individual decides to become a Christian, the person becomes more of themselves, but in Christ.
Så när en människa blir kristen så blir den människan mera sig själv i Kristus.
Because they're tapping into who God has made them to be, the original plan.
För de hamnar i originalplanen för sina liv.
We see that when Jesus says in Matthew 22:37.
Och vi ser det i Matteus 22:37 när Jesus säger:
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind.
Där Jesus säger du ska älska Herren din Gud med all din kraft, med all din själ och med hela ditt hjärta.
So in essence your entire being is coming before God and to God.
Så i korthet ska hela din varelse komma till Gud och vara i Gud.
So as we get to know Jesus after we become a Christian, it should begin to change the way that we think, the way that we feel and the things that we do.
Så när vi kommer till Kristus så ska det här att vara i Gud påverka hela vår person, ande, själ och kropp och livsgärning.
So it should really be of no surprise that Christians should in some ways have a different approach to sexuality in comparison to the rest of the world.
Så det bör naturligtvis inte förvåna att den kristna livsorienteringen inkluderar en speciell syn på sexualitet gentemot omvärlden.
So in the next few moments I'm going to hand it over to Kirsty and she's going to shed some light on the way that Christians and the Bible approaches both sexuality as well as homosexuality.
Så jag ska lämna över till Kirsty som ska dela hur det kristna evangeliet och Bibeln sprider ljus över frågan om sexualitet och homosexualitet.
Just before we dive in, I just want to really recommend this book, which is available on the bookstall upstairs.
Innan vi dyker in i ämnet skulle jag bara vilja rekommendera den här boken, Why Trust the Bible, som finns uppe på bokbordet.
It's actually written by Frog's wife, Amy, and it has some really good information on this topic, as well as lots of other things, lots of other questions we might have about the relevance of the Bible.
Den är skriven av Frog's fru Amy. Har massa relevanta svar just när det gäller de här frågorna och även andra frågor.
Also just to say, I'm sure many of you are thinking that Micah and I are so incredibly young, we can't really know what we're talking about on this subject.
Många av er kanske tycker att ni som är så unga, vad kan ni möjligen veta om detta komplicerade ämne?
Just to say, I'm married, I've been married for 5 years.
Jag vill bara då berätta att jag har varit gift i 5 år.
Although I wouldn't say that that makes me an expert.
Vilket i och för sig inte gör mig till expert.
And Micah is in a relationship but not married.
Micah har ett förhållande men är inte gift.
And in the question time at the end we're hoping that Frog will come down as well to be able to give a different perspective, a gender perspective.
Okej, okay. Och när vi närmar oss slutet så hoppas jag att Frog kommer hit. Så att vi kan mera tala om könsrolls beroende perspektiv i frågan, hans som man alltså.
So now we've got the disclaimer out of the way and we'll get on to the juicy stuff.
Okej, nu har vi gjort alla reservationer och nu ska vi komma mer till de häftiga grejerna.
Okay, so I think it's important to realize that sometimes sexual and moral objections might actually be the one thing that is holding someone back from making a commitment to Christ.
Jag tror att det är viktigt att förstå att moraliska och sexuella normfrågor ofta kan vara sånt som håller människor tillbaka från att bli kristna.
So it's important that we deal with this question sensitively and thoroughly.
Vilket gör att det är viktigt att vi handskas med frågan med känslighet och grundligt.
Questions like, if I become a Christian, will I have to stop sleeping with my boyfriend or girlfriend are real and potentially life-changing.
Frågan, om jag nu blir kristen, måste jag sluta att ligga med min pojkvän eller flickvän är verkliga och konsekvenserna av frågan kan bli livsförvandlande.
It's a good apologetic principle to think about what is the question behind the question.
Och som jag har sagt så är det en god apologetisk princip att försöka tänka på frågan som ligger bakom den fråga som är ställd.
And so really what this person might be asking is, are you asking me to give up the thing that brings me happiness and fulfillment?
Så det handlar egentligen kanske om den bakomliggande frågan. Kräver du, genom det du säger, att jag för att bli kristen skulle behöva ge upp det som ger mig glädje och mening i livet?
In a Western European society like Sweden or like the UK, we give priority to our sexual identity, and so this is really an important issue.
I svensk och västerländsk kultur så äger frågan om sexualitet och sexuell njutning prioritet, så vi lägger stor vikt vid frågan.
But the Christian worldview, as Micah has already suggested, challenges us to see every single part of our human identity as significant.
Men den kristna världsbilden utmanar oss att se alla aspekter av vårt liv som viktiga och väsentliga.
So we need to see this as part of the bigger picture.
Så vi måste se att sexualitet är en del av en mycket större bild.
I think it's also true that when somebody converts to Christianity, God deals with them gently and sometimes over a period of time.
Och vi måste se att när någon kommer till kristen tro så kommer Gud att tillåta det ta tid och göra det milt och försiktigt att ändra våra personer.
Lifestyle issues may need to change, but it might not just be about sex.
Det kan tänkas att ganska mycket av livsstilsfrågor i våra liv måste förändras och kanske har det inte alls bara att göra om sex, handlar om sex.
And so questions in this area shouldn't prevent somebody from making a commitment, and that's why discipleship is really important. Genuine care within the community will be necessary as this person begins to confront these issues and make changes.
Så såna här frågor ska inte få hindra någon att komma till kristen tro. Det är viktigt att vara varsam och omhändertagande för att hjälpa människor att komma på vägen till Kristus.
I wonder if you've heard of John Stott, who was a very well-known and respected church leader and writer.
Har ni hört talas om John Stott, en respektabel kyrkoledare och författare?
In fact, some people used to call him, as a joke, the evangelical pope.
Några brukade kalla honom för den evangeliska påven, eller påven i den evangeliska världen.
Anyway, he died last year, and John Stott never married, and he never had any children.
Han dog förra året, han var aldrig gift och han fick inga barn.
But he was loved and respected by hundreds, even thousands, in his congregation in London.
Men han älskades av hundratals och tusentals i sin församling i London.
He was responsible for the conversion and the discipleship of thousands of people.
Och han var bara ansvar för att hundratals och tusentals människor omvände sig till Kristus.
And many called him uncle because they really saw him as an influential figure in their lives.
Och många kallade honom för sin farbror för han hade haft en stor betydelse i deras liv.
Yet he never had a sexual relationship.
Men den människan hade aldrig hela sitt liv ett sexuellt förhållande.
Do we dare to suggest that he wasn't fulfilled or that somehow his life was missing some vital element?
Är det någon som skulle våga hävda att hans liv var förfelat eller saknade något väldigt viktigt element?
When we turn over our lives to Jesus Christ, sexuality is demoted from one of our priorities in life.
Så när vi ger våra liv till Kristus så förlorar sexualiteten sin plats som något av det viktigaste.
This applies whatever our sexual orientation, whether we are heterosexual or homosexual.
Och det gäller oss alla, oberoende av vilken sexuell läggning vi har, vare sig vi är heterosexuella eller homosexuella.
And the Bible has some radical teaching in this area, so let's look at what it says.
Och Bibeln har en del radikal undervisning i de här frågorna, så låt oss gå in och se vad Bibeln säger.
It's common today to hear people say, well, the Bible was written hundreds, even thousands of years ago. We don't need to listen to it now.
En vanligt motargument nu för tiden är att Bibeln, den är skriven för tusentals år sedan. Den har ingen aktualitet längre.
We're liberated, we're free, we've overcome all sorts of repression.
Vi är ju frigjorda nu och vi har gjort oss fria från all form av sexuellt förtryck.
So let's just get rid of the Bible's teaching in this area.
Så vi släpper bibelundervisning när det gäller det här.
But actually, the opposite is true. The Bible has always been radical and countercultural in this way.
Men faktum är motsatsen, att Bibeln har alltid varit mot samtidskulturen när det gäller de här frågorna.
Promiscuity and homosexual relationships were common all over the ancient world.
Promiskuitet, det vill säga sexuell lössläppthet, och homosexualitet var mycket vanligt överallt i den antika världen på då Bibeln skrevs.
They were a central part of the temple cults and they were part of the rite of passage to becoming an adult.
Det var vanligt i tempelkulten att man hade sexuell lössläppthet, och det var vanligt i de här riterna som skulle göra det och få dig att gå från barndom till vuxenliv.
So the fact that both the Old Testament and the New Testament suggests that Christians should step away from this kind of lifestyle was just as radical then as it is now.
Så de rekommendationer som finns i Bibeln om att en kristna ska göra avsteg ifrån normen om sexuell promiskuitet var lika radikal då som den är nu.
The Christian discipleship call has always been for Christians to live differently to the world around them.
Kallelsen till lärjungaskap för den kristne har alltid inneburit en kallelse att leva ett liv som är annorlunda.
A quote from this book I recommended. The New Testament provides a moral vision which is radically and powerfully different from the culture within which it is authored.
Ett citat från den här boken jag nämnde är att Nya Testamentet ger en moralisk vision som är radikalt och kraftfullt annorlunda jämfört med samtiden i vilken evangeliet skrevs. Och när den gör det så visar den en moral som gäller bortom alla tider och bortom alla kulturer.
Thanks. So let's look at what the Bible has to say firstly about heterosexual sex and about marriage.
Låt oss först se på vad Bibeln säger om heterosexuell sexualitet och äktenskap.
We sometimes forget that actually the biblical view of sex is really positive.
Vi glömmer ofta att Bibelns syn på sex är väldigt positiv.
Have you ever read Song of Songs?
Har ni läst Höga visan?
God invented sex and sexual expression is part of humanity.
Gud har uppfunnit sex och sexualitet är en del av den mänskliga naturen.
God created us differently as men and as women.
Han har skapat oss olika som man och kvinna.
And both genders express something about the image of God.
Och båda könen uttrycker något och kanske olika delar av att vara Guds avbild.
That's what makes us unique and special as human beings.
Det är det som gör oss unika och speciella som kristna människor.
Genesis provides us with the original context for sex.
Första Mosebok ger oss ursprungsmiljön i vilken sex är placerad.
In Genesis chapter 2 verse 24 it says, "That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh."
I Första Mosebok 2:24 så står det: "Därför ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till en hustru, och de två ska vara ett kött."
So we might call this the blueprint for sexual love. A man and a woman can know a new kind of intimacy that is exclusive and designed to be faithful.
Man kan säga att det här är ursprungsritningen för mänskligt sex. Att en man och en kvinna ska förenas i en ny typ av intimitet som ger en helt ny upplevelse.
And this language from Genesis is used by both Jesus and Paul in the language of the New Testament.
Citatet från Första Mosebok 2 används både av Jesus och Paulus i Nya Testamentet.
We need to remember also that the Bible is not obsessed just by sexual love.
Och så måste vi påminna oss om att Bibeln på intet sätt är helt upptagen av frågan om sexualitet.
There are lots of other kind of human relationships which are celebrated in the Bible.
Det finns massa andra mellanmänskliga relationer som hålls högtidliga och firas i Guds ord.
How about the kind of deep friendship that risks life and is sustained through trial, like the friendship of David and Jonathan?
Till exempel nära vänskap som är beredd att våga livet för den andra och som håller livet ut trots påfrestningar.
or the relationships between family members that endure through grief, like Ruth and her mother-in-law Naomi.
Och till exempel familjerelationer som håller genom sorg och bedrövelse, som till exempel Ruth och Naomi.
So once again, sexual relationships are part of a wider familial context.
Återigen, sexualitet är en del av en bredare bild.
Okay, so we've touched just a little bit on thinking about heterosexual sex. Let's look at what perhaps we find more difficult to deal with, the issue of homosexuality.
Okay, när vi tittar på några små fragment kring heterosexualitet, låt oss se på det som kanske är svårare att hantera, nämligen frågan om homosexualitet.
I think it's really important to stress that in evangelism and apologetics, this shouldn't be the first thing that we talk about.
Det är viktigt att påminna om att när vi ägnar oss åt evangelisering eller apologetik så bör inte det här vara den första fråga vi springer in i.
And whatever the context, there is always need for sensitivity and generosity of spirit.
Och i vilket sammanhang vi än hamnar med den här frågan så finns det alltid behov av generositet och finkänslighet.
There's never an excuse for rudeness or arrogance, because the reality is that all of us have fallen short of God's perfect standard.
Det finns inget utrymme för ofina förhållningssätt eller oartighet. För sanningen är den att vi alla har kommit till korta när det gäller Guds krav på oss.
And we also need to be sensitive to this issue of singleness and loneliness within the church.
Vi behöver också vara känsliga inför frågan kring problemen med ensamhet och singelliv i församlingen.
Many people struggle with this, and that doesn't matter if you're heterosexual or homosexual, it's a real issue.
Många plågas av det här, och det är ett verkligt problem för många, vare sig man har en homosexuell dragning eller en heterosexuell läggning.
Okay, so just a couple of Bible passages that we're not going to look at in detail now, but you might want to go away and read later.
Jag ska bara nämna några bibelställen som vi kanske inte hinner läsa just nu, men du kan skriva ner dem så du kan återvända till dem senare.
Maybe if you're taking notes, you want to jot them down.
Kanske du vill skriva ner dem om du tar anteckningar nu.
So Genesis 19, verses 1 to 29.
Första Mosebok kapitel 19, vers 1 till 29.
That's the story of Sodom and Gomorrah.
Det handlar alltså om Sodom och Gomorra.
And then in the New Testament, the way that it's reflected on.
Och i Nya Testamentet, de texter som reflekterar och återger berättelsen om Sodom och Gomorra.
In 2 Peter chapter 2, verses 6 to 10.
I andra Petri brev, kapitel 2, vers 6 till 10.
And Jude, verse 7.
Och Judas brev, vers 7.
Okay, but let's think about some of Jesus' words.
Men låt oss också titta på några av Jesu ord i frågan.
In Matthew chapter 15, verse 19.
I Matteus 15 och 19.
Jesus says, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft and false testimony and slander."
Jesus säger att utifrån människans onda hjärta kommer onda tankar, mord, otukt, sexuell omoral, tjuveri, falsk vittnesbörd och förtal.
Okay, and the word that Jesus uses for sexual immorality in the Greek here is porneia.
Ordet Jesus använder för omoral här är porneia.
This means fornication.
Vilket betyder otukt.
Which was a catch-all term, meaning all different kinds of sexual immorality outside marriage.
Som var en samlande term för all form av sexuell omoral utanför äktenskapet.
So it's not just about homosexual relationships.
Så porneia eller otukt handlar inte bara om homosexualitet.
I think we can see how important it is to really see this issue within the whole scope of what the Bible says about all sexual relationships.
Det handlar alltså om att se att det här handlar om helheten av sexuella relationer utanför äktenskapet som inte är rätta.
Okay, let's think about what the Apostle Paul says in 1 Corinthians.
Låt oss titta på vad Paulus säger i första Korinthierbrevet 6.
Yep, so 6 verse 11. "And this is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.
Sådana var också ni, i alltså första Korintierbrevet kapitel 6 och vers 11. Sådana var också ni, några av er, men ni har blivit rentvättade och helgade. Ni har blivit rättfärdiggjorda i namnet Jesus Kristus och genom Guds ande.
And it's the phrase "what some of you once were" that I want to focus on.
Och jag vill fokusera på det som Paulus skriver. Sådana vore också några av er.
In the passage just before verse 11, Paul was talking about a whole string of behaviors that are inappropriate for the Christian.
I föregående versar så har Paulus berört en hel rad olika beteenden som är otänkbara eller olämpliga för kristna.
This includes greed, drinking, cheating.
Vilket inkluderar girighet, dryckenskap, what's the second, third one?
Cheating.
Oärlighet.
So homosexual practices, amongst other practices, are wrong for the Christian.
Så homosexuella beteenden, tillika med många andra beteenden, är felaktiga för kristna.
But Paul is writing this letter to the church, so he expects that there will be people in the church who have had this kind of background.
Men Paulus vänder ju sig till en kyrka och en församling, och han förväntar sig alltså att det finns de i kyrkan som har haft problem med det här.
So this should tell us that rather than rejecting people in homosexual relationships and making them feel like outcasts.
Så och det bör få oss att förstå att istället för att behandla och betrakta homosexuella som uteslutna och utestängda och få dem att känna sig som förkastade.
Instead we should be welcoming them into the church and discipling them.
Och istället bör vi välkomna dem till församlingen och undervisa dem.
So that they, just like we too, will be able to leave behind these practices, but it will be an ongoing process.
Så att de, precis som vi har fått göra, lär sig att lägga de här beteendena bakom sig. En process som kan ta tid.
I'm a proud person. I struggle with pride.
Jag personligen kämpar med stolthet.
I'm also a Christian and I believe that Jesus is sanctifying me and changing my heart.
Jag är också kristen och tror att Jesus håller på att helga mig.
But this doesn't mean that pride is not something that sometimes still pricks at my conscience and tempts me.
Men det betyder inte att stoltheten inte finns där och återkommande frestar mig och försöker förleda mig.
So as Christians we need to reject hostility and hatred towards people of a homosexual orientation.
Som kristna måste vi göra oss av med fientlighet och elakhet mot de som har homosexuell läggning.
But the Evangelical Alliance, a group that seeks to speak for evangelical Christians.
Men den evangeliska alliansen, en grupp som försöker göra sig till talesman för evangeliska kristna,
has said this: we cannot, however, accept that to disapprove of homosexual practice on biblical grounds is in itself irrational, hateful or hostile.
De säger att vi kan inte påstå och vi kan inte acceptera att den som avråder från ett homosexuellt levande gör sig skyldig till en irrationell eller hatfull attityd eller fientlig attityd.
So Christians must affirm the dignity of every human being.
Kristna måste bekänna sig till varje människas dignitet och värde.
And make a distinction between personhood and behavior.
Och göra skillnad på person och beteende.
But it is possible for Christians to say that homosexual activity is wrong and to still welcome and love those of homosexual orientation.
Men det är mycket möjligt att samtidigt som man säger att homosexuell aktivitet, homosexuell utlevelse är fel, så intar man en välkomnande attityd till människor med homosexuell läggning.
And I think our society makes this very difficult. We feel afraid to express a viewpoint on this because we think that we'll be judged for what we think.
Många av oss tycker att det är jobbigt att hävda den här tankegången därför att vi är rädda att vi kommer att dömas för att vi har den här inställningen.
But in a free society, a truly free society, we should be able to hold a view without fear of reprisal.
Men lever vi i ett fritt samhälle, då borde vi ha rätt att hysa en sån åsikt utan att bli förföljda för det.
Often people will frame the question as, well, what's wrong with it if it's between two adults who are consenting? What's wrong with it?
Ofta bakar man in i frågan och säger, ja men om det här nu sker mellan två människor av samma kön, vuxna människor, självbestämmande människor som vill ha det här, vad är det då för fel om de vill göra det?
And maybe we could ask the question, well, what's wrong with anything at all? What is the basis of right and wrong?
Och då kan man invända, okej, okay, då kan man invända och säga, vad är det för fel djupast sett med någonting? Vad är grunden för bedömningen av vad som är rätt och fel?
Who determines right and wrong and how do we decide between right and wrong?
Vem beslutar vad som är rätt och fel och hur bestämmer vi och avgör vi vad som är rätt och fel?
As a follower of Jesus, I submit to his authority over my life.
Som när jag följer Jesus så underordnar jag mig hans auktoritet för mitt liv.
But I cannot coerce, I cannot force others to meet a moral standard of goodness as a hurdle before being born again.
Men jag kan inte kräva av andra att de ska acceptera en moralisk norm innan de själva kommer till tro.
This would go against what we believe salvation is.
Det skulle gå emot vår tanke på vad frälsningen innebär och medför hos oss.
We are saved, God does a transforming work in our life and then he will begin the sanctifying process in our lives.
Vi blir först frälsta, sen övergår vi i förändringsarbete med Gud och vi blir helgade och får förändrade beteenden.
It's also true to say, maybe we'll talk about this more in question and answer, that there's lots of debate about whether there is a gay gene.
Vi kanske kommer prata mer om det här när det gäller frågor och svar, men kanske kommer upp en fråga från er. Finns det en ärftlig homosexualitet?
And actually, scientists as well as people of homosexual orientation are divided on this issue.
Och i själva verket är det så att vetenskap och de homosexuella påtryckargrupperna har inte samma syn i frågan.
But whether it is true or not, we're not defined, are we, by nature, by the way that we are born.
Men bara så det är så att homosexualitet har en ärftlig komponent, så spelar det ingen roll. För vi bestäms inte, vårt beteende och Guds vilja bestäms inte uteslutande av naturen.
Like I said earlier, by nature I find pride difficult.
Det som jag sa tidigare, att i min egen natur har jag svårt med det här med stolthet.
But I'm not defined by my pride in Jesus. He helps me to become free from it.
Men min natur definierar inte hur jag kommer förbli. Jesus har gjort mig fri ifrån det.
So whether or not one's sexual orientation is a fixed and unchangeable fact.
Så vare sig en sexuell läggning är en fixerad, fast läggning.
And that's certainly up for debate.
Och det kan man verkligen diskutera.
The important thing for the Christian is that our sexuality does not completely define our identity.
Så är det viktiga för en kristen att veta att vår sexuella läggning definierar inte oss helt och hållet, vilka vi är som människor.
The God of the Bible loves every single human being.
Därför att Bibelns Gud älskar varje enskild mänsklig varelse.
We are all made in his image and his offer of forgiveness and new life is open to all.
Vi är alla skapade i hans avbild och hans erbjudande om nytt liv och förlåtelse gäller alla människor.
I'm just going to hand back to Micah now, who's going to sum up for us.
Okay, jag lämnar över till Micah igen och hon ska bara sammanfatta för oss.
So all this sounds... Yeah. So that was great insight as far as from like a biblical perspective.
Värdefulla insikter utifrån det bibliska perspektivet.
But a lot of this stuff is pointless unless you can find ways to incorporate it on a practical level when you're talking with someone.
Men på sätt och vis kan det ändå vara ganska lönlöst att säga det här om man inte samtidigt försöker baka ihop det på ett sätt så att det går att kommunicera budskapet till den du pratar med.
So the next couple of minutes we're just going to be going over like a couple of tips and stuff on approaching both the subject of sexuality and particularly homosexuality.
Så nästa minut här skulle jag bara vilja tala upp ta upp några praktiska tips om hur man delar det här med synen på sexualitet med kristna, med vänner.
So if you're, while you're talking to somebody, if you're a Christian and you're talking to a non-Christian they've been offended or hurt by someone that was a Christian or from the church, one of the best things that you can do as a Christian is represent the church and just say, I'm sorry. I'm sorry that you were hurt. It's important as a Christian and as a church body member to admit that we're not always perfect. We don't always see things the right way.
Okay. Det bästa du kan göra om du hamnar i en situation där du talar med någon som har blivit sårad av en annan kristen som har gjort sig till en dålig representant för kyrkan, så kanske det bästa du kan göra att vara en representant för kyrkan och be om ursäkt för det som har sagts, därför att det sägs och görs en hel del som inte är helt lyckat.
The university I went to, like there was a lot of actual, like the harassment and violence towards homosexual students on campus was an actual problem.
Det universitet jag studerade, där var trakasserier gentemot homosexuella studenter en verklighet.
And I mean, I think it's important to emphasize that Christ never condoned violence.
Och jag tror det är viktigt att inse att Jesus ursäktar aldrig våld mot människor.
Or any kind of harassment towards other people.
Eller någon form av trakasserier mot andra människor.
And from an apologetic standpoint, this is also an opportunity to ask other questions. So what is your story concerning that hurt or that pain from the church or from other Christians?
Och ur ett apologetiskt perspektiv så kanske situationen snarare en möjlighet att ställa flera frågor och få reda på vad är det som, vad har man sagt och vad är det som känns speciellt jobbigt när det gäller de här frågorna.
Like Tash was saying earlier, usually there's a question, but there's actually another question or a hurt behind maybe the topic of sexuality or homosexuality.
Och som Natasha sa tidigare, så det finns en fråga, men sannolikt också en fråga bakom frågan som handlar om smärtan kring det som har att göra med sexualitet och homosexualitet.
A second tip that I found extremely useful was just recognizing that we're all made in the image of God.
Ett annat tips som jag tycker är väldigt viktigt och bra att minnas, det är att komma ihåg att vi är alla gjorda som Guds avbilder.
One of my very close friends from when I was in gymnasium, or what it'd be, it's high school, but here's gymnasium, actually complained about this topic in particular.
En av mina vänner när jag gick i gymnasiet klagade över det här när jag gick i skolan.
He was a homosexual student and complained that he kept on getting grouped in as a homosexual and not as a person and under his own name.
Han klagade över det faktum att bara för att han var homosexuell så kategoriserades han till de homosexuella trots att han var en person.
He said, you know, like, I'm Daniel first and foremost. I'm not just a homosexual first and foremost.
Han sa, jag är i första hand Daniel. Inte i första hand en homosexuell.
So that's just something important to keep in mind while you're discussing these questions. And keep on questioning and just pray for guidance while you're talking to somebody about this particular topic in particular.
Det kan vara någonting att minnas och hålla i minnet när man talar med en person om de här frågorna.
Another thing is, you know, I was raised in a Christian home and my parents talked a little bit about sexuality and homosexuality, but not very much.
Jag växte upp i ett kristet hem och mina föräldrar talade lite grann, men inte särskilt mycket om sexualitet och homosexualitet.
And I just think it's really important for parents to talk to their children about these things.
Och jag tror det är viktigt att föräldrar talar med sina barn om de här sakerna.
Because if you don't, someone else is already going to.
För att om inte du som förälder gör det, så kommer någon annan se till att frågan blir belyst.
And it may be uncomfortable, but it's really crucial for it to come from a place of respect and trust.
Det kanske är obekvämt att prata om det, men det handlar om att vara trovärdig och respektabel gentemot sina barn.
Martin Luther King Jr. said, and I'm improvising here.
Jag improviserar ungefär det som sades av Martin Luther King.
At the end of the day, we're not hurt by the words of our enemies, but the silence of our friends.
Det som smärtar oss mest till slut, det är inte våra fienders onda ord, utan det är tystnaden av de som står oss nära.
So you have a real opportunity to speak into the lives of your children in a very deep way.
Du har en fantastisk möjlighet att tala in i dina barns liv.
And if there's, it looks like there's some like junior high school kids in here, talk to your parents about it. Talk to church leaders that you like know that you can trust, or find someone if you do have questions.
Det verkar som att det finns några som går i junior high här.
And lastly, like, we're just here to talk. So I know Kirsten now will hang out and stuff. And we, I don't know, we're going to be here all week talking about things. But I think that Frog's going to take it from here, actually.
Vi kommer finnas här och vi kan prata med oss.
Ah, okay, sorry.
Do some Frog questions and as a panel?
Yeah.
Så vi skulle ha frågor som...
Just a few minutes before fika.
Bara några minuter innan fikat ska vi ha en frågepanel här, är det tänkt.